Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Sommelier, vad är en sommelier?
En sommelier är väl det är ofta
en somalier på franska.
Ja, precis. kan ju nämna att jag kommer ihåg för många år sedan, det här var ju typ på 90-talet, så var det någon stor vinmässa här i Stockholm och så jobbade som restaurangchef på en krog i Vasastan och så satt vi där personalen och så var den inbjudna till den där och då stod det att alla restaurangchefer och sommelier är inbjudna och då var det en kock som sa, gud vad rasistiskt. Bara restaurangchef och somalier. Men jag är ju svensk. Får inte jag komma? Nej, men det är inte somalier, det är sommelier. Men alltså, många brukar oftast, när man pratar sommelier, så brukar oftast alltid förknippa det med vin. Men det är ju så att en sommelier är ju utbildad inom dryck. Så att det är ju inte, även om vin kanske är en stor del av det, så är det ju all dryck. Och det kan vara allt ifrån alkoholfritt, te, kaffe. Nej, så att jag gick jag gick hotell- och restaurangskola i Frankrike, i Strasbourg, i Alsace. Och där gjorde jag mitt sommelierdiplom och sen har jag jobbat lite runt om i världen. Jag har ju en ganska, kan man säga, en bakgrund att jag växte upp utomlands.
Vart då någonstans?
I Brasilien.
Vart i Brasilien?
I São Paulo.
São Paulo. Ja.
Både, mitt första år var i Rio och sen efter det så flyttade vi till São Paulo. Min far jobbade på SAS.
Hur gammal var du när du bodde där i São Paulo?
Kom dit när jag var typ ungefär 9 år gammal. Till Brasilien.
Ja, men till hur länge?
Sen bodde jag där tills jag var 16. Flyttade hem. Gick gymnasiet i Sverige. Och sen efter hotell- och restaurangskola i Frankrike så flyttade jag tillbaka som vuxen då. Mm. Och var med och startade upp en svensk-skandinavisk restaurang i São Paulo.
Nice
women
på
90-talet. Va?
Nice women there.
Omar har haft sina trip till Brasilien specifikt för att träffa brasilianska kvinnor.
Nej, inte specifikt. Men,
nej, generellt.
Ja. Nej, det var,
vad var det? Vad var det? Varför åkte du till Brasilien för att liksom äta frukter?
Nej, men jag träffat en tjej i Turkiet faktiskt.
Ja, och så som du skulle träffa i Brasilien igen.
She invited me to Brazil.
Så du åkte like, till Brasilien not specifikt för kvinnor?
No, I got an invitation, so I was like, yeah, might as well go there.
Mm. But, yeah. Fantastiskt land. Jag menar, det är många inte tänker på när det gäller just Brasilien att det är ett enormt stort land. Mm. Ofta när man tittar på en världskarta så är det ju baserat på norra halvklotet. Jag menar, flyger du från södra Brasilien reguljärt till norra Brasilien så är det ungefär nästan 6 timmars flygresa. Mm. Jag menar, skulle du ta ett flyg från Stockholm och flyga 6 timmar söderut, så är du ner i Sahara.
Ja, ja.
Så att jag menar, det är ett enormt stort land.
Mm. Men den här restaurangen som du startade där, ja, som är skandinaviskt, gick det hem hos dem?
Ja, det gjorde det. Jag menar, man får komma ihåg att Sao Paulo, i alla fall, jag vet inte om det gäller fortfarande idag, men det var ju, det är alltså Sveriges tredje största industristad efter Stockholm och Göteborg, om man ser till antal svenska företag.
Aha.
Och liknande. Så att det är en enorm marknad. Men om du tittar på företag som typ, det finns ju ingen järnväg i Brasilien knappt. Så att all gods och allting transporteras ju med långtradare. Och du kan ju tänka dig hur många ton kaffe, apelsiner och liknande. Så att jag menar, Scania, Brasilien, jag tror att typ 35-40% av deras totala omsättning kommer ju bara från Brasilien. Så att jag menar, det är en enorm stor marknad. Så att det fanns ju självklart en då, dels det, men sen märkte jag att det var mycket annat. Du har en stadsdel i Sao Paulo som heter Liberdade, som betyder alltså frihet, som är the Japanese town. Och det är ju typ nästan 1 miljon japaner.
Va? I Brasilien?
I Sao Paulo.
Det ser så konstigt
och
ut i
oftast,
huvudet.
Yeah. Oftast, jag har ju varit i Tokyo många gånger och liknande. Och det är ju så att till och med folk som kan lite om mat i Japan brukar säga, where do you eat the best Japanese food in the world? Mm. Och då säger de Sao Paulo, Brazil, inte Tokyo. Ah. För att du har ju en helt annan närhet till råvarorna i Brasilien, med grönsaker, frukt och you name it, än vad du har i Japan till exempel. Så att,
And we have a lot of people from Lebanese descent as well in Sao Paulo.
Ja, oh ja. Jättemycket. Och så att det gick väldigt bra. Så att jag kommer ihåg faktiskt, det var lite roligt, 1994, som många svenskar kommer ihåg, med gräva guld i USA och fotbolls-VM. Mm. Och normalt sett så brukar den svenska kolonin som bor i Sao Paulo brukar alltid åka hem till Sverige under juni, juli, under sommaren, och tillbringa sommaren i Sverige. Men då var det ju fotbolls-VM 94 och allting, och så tänkte vi så här, ja, men vi måste ju göra någonting på restaurangen och lite med samla ihop de svenskarna, och dessutom var ju Sverige lottad i Brasiliens grupp.
Just.
Så att då tänkte vi så här, ja, men lite storbilds-TV och allting, och i alla fall, och sen när det var typ någon vecka eller två, så ringde något TV-bolag till restaurangen och sa, kommer ni sända Sverige-matcherna och ha lite svensk folk och heja klack och sådär? Och då sa jag, ja, men det kommer vi göra. Är det okej om vi kommer dit och intervjuar och filmar lite från alla svenskarna och allting? Och då sa jag, ja, men det är inga problem. Så det började med att det var kanske var något radiokanal och något tv-bolag som kom dit och sände. Och sen började det växa för varje match. Mm. Och i och med att också Sverige gick vidare, och sen spelade de ju mot Brasilien i både gruppspel, och sen när det var semifinaldags, då hade jag länk på taket. Det var 10 tv-bolag. Jag hade ungefär 150 bara pressfolk. Och det sändes live från restaurangen på 200 miljoner. Och jag stod där och gjorde pyttepanna och du vet, så här, och lite allt möjligt. Och det var helt bizarrt. Alltså, jag gick runt på stan i Sao Paulo. Du får ändå komma ihåg att det är en stad på typ 23 miljoner. Och du vet, så här, folk skrek så här, Thomas och Sueco, svensken och allt möjligt. Så att, det var lite helt surrealistiskt.
What would you say the difference in like in the culture of restaurants and bars between Brazil and Sweden?
Det är helt sjukt, portionerna.
Ja, men jag skulle säga så här, att jag tror att i Brasilien har man en helt annan servicekänsla.
Okay.
Man får en helt annan, att de verkligen vill att man ska må bra och äta bra och allting. Jag tror här i Sverige, och det finns både fördelar och nackdelar, där blir det väldigt professionellt och väldigt kliniskt. Och det ska vara perfekt och allting. Och det finns ju många fördelar till det också. Mm. Men det blir ju också så att kanske den här personliga touchen förloras ibland.
Det märkte jag när jag och Jens var i Frankrike i Marseille nu. Mm. Att när man går in på restaurangerna där, servitörerna och servitriserna, de är mer så här familjärliga av sig. Liksom. Så här, kommer du ta på, hej, välkommen, sätt dig här, vad behöver du? Det är som att de är liksom, det är som att du är hemma hos dem. Mm.
Men i ärlighetens namn, om man jämför allt annat i Sverige, är det inte lite samma sak? Typ, det är väl ingenstans där man är personlig liksom?
I nej. Sängen.
But Vienna, have you been to Vienna?
Ja.
They have like a very, like the waiters there, they, at least this was my experience, they're pretty unfriendly.
Vienna, i Österrike.
Ja,
just det.
It feels like they think you are a nuisance by going there. Mm. It's like very, very dry, almost rude in a sense. Mm. Now, in retrospect, maybe they're racist.
Sen tror jag också så här lite att i och med att jag har haft förmånen att jobba runt om i världen i så många olika länder och allting och sett olika, det är att här i Sverige så blir det aldrig som att det är väldigt få som väljer restaurangyrket som en karriär. Mm. Och det är nästan som att, du jobbar på restaurang, men vad ska du egentligen göra?
Ja.
Mm-hmm. Det är ett steg för att tjäna lite extra pengar innan du går till ditt verkliga jobb. Bara att man ser runt om i andra delar av världen där det är folk som tänker så här, men vadå, restaurangyrket, en yrkesstolthet. Mm. Man har att, det är helt okej att jobba på restaurang. Man ser inte ner på en människa bara för att man jobbar som servitör eller servitris. Och då blir det ju en helt annan grej när man gör det som, jag har jobbat i 30 år nu. Jag menar, det är väldigt få människor från när jag började som jobbar fortfarande kvar. Men det finns ju många olika anledningar till det.
Men kan det vara för att i många andra länder, ju mer söderut du kommer härifrån, restaurang, att äta ute, det är inte någonting du gör på den här högtidliga fredagen.
Nej.
Du kan bara slinka ner på stan, sitta där på någon tapasbar om du är i Spanien. Det är någonting vardagligt.
Mm.
Så restaurangen är en del av ditt sociala vardagliga liv. Medan här är det en väldigt speciell företeelse. På lördag har vi bokat bord och då ska
speciellt vi... ute på landet.
Ja, då är det ännu mer. Då är
ännu
det
mer, för att där äter man hemma. Det är heligt att äta hemma.
Mm. Och det är den där, tror jag också lite den här kulturen att man har helt annat. För det var ju också så här, när man växte upp i Brasilien och liknande, då var det ju också så att man kunde... Till och med som vuxen man typ så här, var ute och körde bilen hem och så åkte man förbi kanske någon så här kompis typ så här, jag stannar förbi och ringer på. Mm. Typ en vardag eller någonting så här, kanske vid middagstid eller om man någonsin var ledig typ så här. Och då kunde hon så här ringa. Ringer man på och de bara öppnar och han bara, men tjena, hur är läget? Ja, vi sitter här och äter middag. Men joina in här, en tallrik. Ja, vi fyra pers, vi hade gjort fyra biffar, men vi skär upp det så att det blir fem.
Varav, det är som att du beskriver en skräckfilm nu för många som hör det.
Och så när man kom hit till Sverige, då var det så här, så man kunde åka förbi och så ringer man på helt oplanerat och så här, men vadå, det kommer mitt i middagen.
Ja,
vad gör det här? Varför har du inte ringt innan? Ja. Ja, men då får du sitta och vänta i vardagsrummet medan vi käkar middag.
Upplevde du det också?
Ja.
Som vuxen också.
Ja. Ja. Då var man så här, okej.
Okay. Då är vi inte ensamma.
No, but there is like very clear differences there. I remember my girlfriend one time, her father was coming to pick her up from our place. And then we decided that we're going to eat lunch. And then she called him and she was like, can you come a bit later? Because we're going to eat now. And I was like, what? No. Tell him that he's welcome to eat lunch with us. She said, what? And I was like, yeah, but that's like really, because I come from Egypt. And Egypt, that would be extremely rude if you say, if you tell somebody, can you like wait a little bit because we're going to eat. You have
to. Det fulaste du kan göra.
You have to tell the person that you are.
Jag fick den när jag var liten. Bodde på Ekerö då. Så då gick jag ut på min gård och sen ska jag gå och ringa på min kompis Andreas och fråga om han vill komma ut och leka.
Mm.
Och då var det sommar, så de sitter ute på sin gräsmatta och äter. Ja. Vad ska jag göra? Ska jag approacha dem direkt eller ska jag trycka på dörren? För att visa att jag vill fråga dem någonting. Ja. Och så när jag plingar på dörren så lägger pappa ner sitt vinglas på bordet så här. Vi äter! Du får komma tillbaka sen! Och då fattar jag, you don't fuck with people who eat.
Svenskar
som äter. Exakt.
Ja. Men jag tror att det där är väl också kanske någonting som värre. Har väl ändrats en hel del.
Nej. När jag var hos min kompis, då lagade hon mat och när vi skulle äta så sa hon, ursäkta, jag har bara lagat mat för två personer, en till mig själv och en för matlåda imorgon till jobbet.
Ja. But I have to add though, like there's some kind of like a game that is being played because in Egypt, like you would invite the person to come eat with you, but it's expected that the other person has to say no first.
I ate
and stuff like
Taruf på
persiska. And then it's like it's kind of like you try to for en känsla if this invitation is like real invitation or not, because if you insist a lot then the other person will be like, okay, yeah, that's a real invitation. Yeah, yeah. But if you the first invite, you don't ever take it. That's that would be rude from you to take it.
Den är svår, för att om någon frågar så här, men kom och ät och jag säger så här, nej, det är lugnt, jag har ätit, och de direkt säger så här, okej. Om de ger sig på en gång.
True.
Det är också like, jävligt rude.
Yes. So
det finns en balans.
Vänta, vem är det som är rude där?
Kolla, om jag kommer hem till dig och så säger du så här, Ashkan, kom och ät. Och så kör jag den här ritualen. Så här, nej, han, if det är okej, jag vill inte äta. Och så ger du dig på en gång.
Yep.
Det är ju jätteelakt.
Av vem?
Av dig.
Varför?
Det är oartigt, för då fattar jag att du inte vill att jag ska äta.
Vilken jävla teater.
Nej, fan, jag bjuder på mat du vill inte ha. Bara acceptera, jag tänker inte tjata.
Fast du har inte ansträngt dig för att bjuda
på mat. Jag har ansträngt mig, ställt frågan en gång. Det
this is why I say it's a game that you have to like, get a feeling for. So you invite again.
Två iranier, då är det ett spel. Det
men om man är assimilerad svensk, då är det okej. Okay. Thomas, det är en massa med vin här. Vad är tanken?
Ja,
jag är sugen. Får jag bara ta och dricka upp eller är det någon ceremoni? Vad måste jag göra för att...
Ja, alltså jag tänkte för att muntra upp lite stämningen, så hade jag tänkt att vi skulle dricka lite vin. Självklart, som sommelier som är. Och det vi då har tänkt att vi ska prova två vita och två röda. Mm. Vi börjar med vitt, självklart. Sen är det ju också så att ni har ju lite glas framför er.
Ja.
Och då är det ju faktiskt så att ni har två glas. Glasen jag har tagit med mig idag hit är faktiskt Riedel-glas. Och det är ju ofta så att folk, och Riedel brukar anses som typ Rolls-Royce bland vinglas. Och grejen är ju så att många brukar ofta säga så här, men du vet, ska man ha så olika glas för olika viner och allt möjligt? Och tycker de så här, gud vilket snobberi. Men det är faktiskt så att, och förhoppningsvis så kommer ni märka det när ni får prova det här, det är att det gör en enorm stor skillnad. Riedel är ett märke som från Österrike som har hållit på att tillverka vinglas i sen 1800, mitten på 1800-talet. Och de gör då olika glas för olika vinsorter.
Mm-hmm.
Och det är för att, och man brukar ofta säga så här, ett rätt vinglas kommer inte göra vinet bättre, men det kommer göra det rättvisa.
Mm-hmm. But in what way though?
Jo, för det är ofta så att om du tänker att i munnen så är ju munnen uppdelad så att du har olika delar av gommen och tungan där du känner olika smaksensationer. Och då är det ju så att det är vin när du häller upp det. För det är också så att om du tänker, nu har vi två glas framför oss. Ett litet mindre, nästan så ut som ett champagneglas. Som heter Rieslingglas, som vi ska prova ett Riesling till att börja med. Och som är då lite, väldigt relativt smalt, liten. Och då blir det ofta, och sen har vi en lite mer kupa, nästan ballongglas. Som är ett chardonnayglas. Och det är ju ofta så att om du tänker det, när du tar ett glas med en liten öppning, så när, automatiskt när du häller det, dels blir det lutningen när du för glaset till munnen. Mm-hmm. Och då blir det ofta så att om du tänker en liten öppning, då blir det ofta så att du håller öppningen i munnen lite mindre. Och då blir det ju så att om du då tänker en Riesling till exempel, där du kanske inte vill ha för mycket syra, som du har ju mycket syra i Riesling och liknande, då blir det så att du blir nästan som en liten tratt som går rakt igenom i mitten på munnen, utan att det träffar runt omkring. Om du då tänker ett chardonnayglas som är en väldigt bred och öppning, då blir det automatiskt när du ska, då öppnar du upp munnen. Så att då blir det så att vinet träffar i kinderna och runt omkring. Och det är oftast det du vill ha när du ska smaka ett chardonnay. Speciellt, nu ska vi prova ett ekfatslagrat chardonnay från Frankrike.
Fan vad coolt, jag har aldrig tänkt på det där. Med glas och öppning.
Och det vi kommer göra är att, om vi tar det vita vinet, vi kommer då börja med en Riesling. Så kommer vi hälla upp det och prova det i Rieslingglaset. Och sen så kommer vi hälla över Rieslingen till chardonnayglaset, egentligen fel glas. Och prova samma vin i ett annat glas. Och sen så får vi se vad ni tycker om det. Och sen häller vi tillbaka det igen slutligen och provar det i det rätta glaset.
Fan vad spännande!
Ja,
en men... fråga, vad skiljer de här glasen från de man köper på IKEA? Det finns ju likadana glasbyggar, alltså i motsvarande form.
Ja, alltså Riedel har ju patenterat många. De har ju ungefär en 45 olika glas. Nu är det ju så att man kan ju kanske inte som gemene man ha 45 olika vinglas beroende på vad det är för druva. Men det är ju verkligen så här, de har ju, dels är kvaliteten i glaset och sen är det exakt, och det är väldigt precisions arbete när det gäller exakta utformningen.
En fråga, om man skulle svälja en viss sorts vin, påverkar där man har druckit den andra sorts vinen?
Ja, det är oftast därför när man gör vinprovning, nu kommer vi ju prova två vita, två röda.
Ja.
Nice.
Och det man oftast kallar för en flight, eller en flygresa. Och det brukar vara fyra olika viner. För att man har kommit fram till att gemene man klara av ungefär upp till fyra viner.
So we will have a wine trip.
Efter det så är smaklökarna brända.
Exakt.
För det är ju som en träning. Det är likadant som om du tänker dig typ en löpare. Han börjar ju inte med ett maraton. Han börjar ju på kortare distanser och arbetar sig uppåt. Så att det är ju att man måste träna sin mun och sin palett och sina smaklökar. Så att jag menar, när jag går på vinmässor och vinprovning, jag kan ju prova upp till kanske 60-70 olika viner.
Oh,
men det är ingen, en gemene man kommer ju aldrig klara av det. Så det oftast brukar man hålla sig till typ fyra.
Du vet hur man känner sen har gett sig in i vinbranschen, Leif, G.V. Persson och några till. Har du smakat på deras viner?
Ja. Alltså,
du
ska inte avslöja för mycket, men du kan ju ställa. Alltså jag tycker ju personligen att alla de här kändisvinerna och allting, det har ju varit en ganska mycket nu snack med G.V. Persson och Edvard Blom.
Det är därför jag tog upp det.
Ja, och grejen är ju, jag tycker att han har en poäng i det också, till viss mån.
Vad är poängen?
Grejen är så här att det finns så mycket, allt ifrån Pernilla Wahlgren, Måns Zelmerlöw och alla möjliga som, alltså de säljer sitt namn och sätter det på en etikett för att och så får de royalty, men de har aldrig knappt provat vinet. De har noll kunskap bakom det, utan det är bara någonting för att kränga. Men folk går in och bara, G.V. Persson, han gillar jag som författare. Han är skön snubbe på TV4 och jag läser alla hans böcker och allting. Ja, men då köper jag en bag-in-box från honom.
It will taste like him.
It's the blood of
him. Eller likadant också när man paketerar flaskor, om det är rosa, det är fiskar och allting sånt där. Det är också att försöka sticka ut,
ja,
men också att uppmuntra och locka folk att köpa mera.
There is one thing, I know nothing about wine, okay? But one thing that for some reason I thought it is like some kind of metric for the quality of wine is the age of wine. Is there any connection between the age of wine and the quality?
Ja och nej. Okay. Du får ju tänka dig att självklart ett vin som du har åldrat kommer då förhoppningsvis få få en helt annan mogenhet som gör att smaken, men det gäller ju inte alla viner. Jag menar, det finns ju viner som är gjorda för att du ska dricka idag eller det närmaste året och som kommer inte tjäna på att åldras. Så att jag menar, då är det ju inte som att lagret vin är ju inte... Och sen är det ju också så att om du tänker att du ska lagra ett vin, oftast så brukar vinproducenten kanske lagra det i typ 10-20 år innan de ens släpper ut det för försäljning. Jag menar, det är ändå kapital som du sitter bundet i 20 år i din källare. Mm. Så att jag menar, det är en ganska stor investering. Mm. Att sitta där med massa vin för x antal miljoner som du sitter och håller på i 20 år innan du kan börja sälja och få tillbaka den, kan man säga, kostnaden.
But what does it do to the taste?
Vin är ett levande organism. Så att det luftas ju. Det är oftast där man brukar prata om det här med korkar.
Just det.
För det är ju så att vinet andas in lite. Och det är därför också, normalt sett brukar man ju säga att 5% av all vinproduktion, alla viner i världen är korkade. Har alltså defekt.
Den är korkad, alltså korkad.
Alltså man brukar kalla det att det är korkat. Och det är ofta så att i och med att det finns en brist på bra kvalitet kork, alltså naturkork, och med tanke på att vinproduktionen idag är ju så otroligt mycket större än vad det var för 100 år sedan. Och det är ju därför också, det har ju som så här skruvkorkar, det har silikonkorkar, och det är ofta så att viner som producenten gör idag för att du ska dricka det typ imorgon eller om ett år, inom ett år, den kommer ju inte, det är inte tanken att den ska bli bättre eller någonting sånt där. Och då kan man ju lika väl, då behöver man ju inte naturkork, då kan man ju lika väl ha skruvkork, och då garanterar man, för om man tänker så här, ja, men jag ska ha en trevlig middag med tjejen eller frun en fredag kväll, man köper en flaska vin, laga middag, och så öppnar man upp flaskan och så är det defekt på vinet. Mm. Och då står man där klockan 8:30 på en fredagkväll, och med tanke på hur situationen är i Sverige med Systembolaget, systemet har stängt, och då står man där, ja, okej.
Okay. Vin på plastdunk har jag köpt.
Ja.
Från Kroatien.
Ja.
Ja, vi var ju där i Kroatien, det var ju skitgott.
Va?
Ja, ja, så du får stå och dunkar, alltså, typ som hembränt levereras i Sverige, får man vin, hemmagjort vin.
Ja.
Kostar typ, alltså, billigare än att tanka bilen än att köpa det vinet.
Ja.
Jo, men det är ju så att när man åker ner på kontinenten i södra Europa, då kan man ju gå i de här lite mindre byarna och de har vin. Då går man ju dit till den lokala producenten med typ PET-flaskor med Coca-Cola, och så tappar man upp det direkt från fatet, och så köper man det typ literpris ungefär.
Ja, jo, men det är literpris, 15 kronor liter. Alltså det är löjligt. Då, helt okej vin till maten.
Absolut. Ska jag gå och hämta lite vin?
Ja, gärna.
Okej, okay. Spännande. Det här är nu Riesling.
Mm. Riesling har ju sitt, kan man säga, i egentligen Tyskland och skulle jag säga Frankrike, speciellt i Alsace. Regionen som ligger ju precis i gränsen till Tyskland. Och det som är väldigt intressant, för det finns ju många olika sorters druvor som oftast görs i typ Alsace eller Tyskland och liknande. Och det som är lite fascinerande är att just de vinerna brukar oftast vara perfekta för just asiatisk mat.
Mm-hmm.
Men jag tänker så här. Här är lite trevligt vin. Och vi provar först. Och då, när jag brukar säga, när man provar vin, då brukar man ju oftast göra så här. Oftast brukar man ju börja med att man tittar i glaset. När det gäller vitt vin så är det ofta så att det är mer kanske röda viner som man försöker se vilken koncentration av färg det är. Vitt vin är inte så mycket, men man kan ändå se om det är klart eller om det är väldigt så här gulaktigt. Oftast om det är mer gulaktigt så brukar det oftast vara kanske en antydning på att det har legat i ekfat. Nu, det här Riesling är ju inte ekfatslagren, och så att man tittar oftast på färgen. Sen brukar man ju oftast då snurra runt lite i glaset så att vinet får snurra runt lite för att då frigöra lite dofter. Och sen så ska man dofta oftast på vinen för att man får då dofterna. Och det som oftast många gör är att de stoppar in hela snoken i hela glaset. Och oftast, det är egentligen tycker jag fel. Mm-hmm. Oftast så räcker det med att man håller några centimeter under näsan och ifrån näsan, det räcker. För annars så blir det, om man stoppar in, då blir det nästan för mycket doft så att säga.
Jag blir full av bara lukten.
Ja. Och sen, det jag man gör då, täppt, det är så. Att man då till att börja med, ja, man har känt dofterna, sen så tar man en klunk, låter det få skölja runt lite i munnen, och så sväljer man eller så spottar man.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nu kanske ni hör att jag surplar lite.
Ja.
Och det är också så här, vad är det där för något? Tramseri. Och det är ofta så att det man gör är att man kanske tillsätter, man vill tillsätta lite mera luft i gommen med vinet för att det ska öppnas upp så att säga.
Men en grej jag inte förstår, det här är ju ett sån här lite tunnare glas.
Ja.
Där munnen gör att den bara inte, att vinet inte träffar hela gommen.
Ja.
Men nu skulle vi röra runt den.
Ja, men det var ju första.
Aha.
Nu vill jag bara att ni ska få första upplevelsen, så att säga. Och nu känner jag att det har en bra, trevlig syra. Det är friskt, krispigt. Det är oftast, ibland när man pratar Riesling och sånt där, beroende på lite från... Det här är alltså en torr Riesling från Tyskland. Och det är oftast ibland... Prata lite ibland när man pratar Riesling, lite så här nästan petroleum, lite så där. Men här har en liten krydda, liten eldighet till det.
Vad betyder det att den är torr? Det har jag aldrig förstått.
Alltså,
motsatsen till söt.
Ja, aha. Det är motsatsen till söt, men det är oftast det folk när de pratar så här sötma och så där, det är ju inte att folk tillsätter socker i vinet, utan det är ju alltså druvsockerheten, alltså i druvan. Och det är ju det som då gör att man brukar oftast... Och folk kan ju uppleva det på olika sätt. Så att det är, om vi tar champagne till exempel, där tillsätter man ju socker som en andra fermentation för att då få bubblorna, så att säga. Men
det här var gott.
Mm.
Men Zinfandel till exempel, den är ju väldigt söt.
Ja, men... Ja, vi ska prova en Zinfandel.
Ja, vi kanske ska spara den lite. Vi dricker lite mer nu.
Ja, men nu tycker jag så här, nu har ni ändå provat den här Riesling i Rieslingglaset. Nu tycker jag att ni tar det Rieslingen i glaset, så häller ni över den här breda ballongkupan då, som är ett Chardonnay-glas. Och så provar ni då samma vin.
Oj, jag känner direkt att det luktar mycket, mycket mer.
Mm. Jäklar! Åh, helvete.
Det var skitäcklig jämfört med förra glaset.
Ja, du känner att den här, ja. Vi får nästan den här syratacken. Ja.
Yes.
Och det är ju så att...
Fuck. Och, fast det luktar ju mycket godare från den här.
Ja, men nej.
Ja, till viss mån. Det beror på lite. När, i det här stora glaset så är ju den öppna, det öppnar ju upp vinet så att det får ju, frigör ju mera dofter. Men det är att du får en helt annan syra i munnen som nästan känns... Till de flesta i alla fall tycker det är nästan obehagligt.
Att tungan rullar sig på sidorna.
Ja.
Den smakade utspädd, så här, ja. Skitvin.
Ja, det är... och det är ju också så att om du då tänker...
Omar,
att
du är skeptisk.
Du ser alltså, det är samma vin, men det är bara ett annat glas. Och om vi nu då häller tillbaka samma vin i Rieslingglaset.
Det här var sjukt.
Ja, visst, det är helt sjukt.
Det här är häxkonst.
Ja, det är häxkonst.
Alltså, jag har jobbat med Riedelglas i över 30 år runt om i världen. Och när jag håller ju ofta såna här Riedelglasprovningar så brukar jag alltid få höra kommentarerna efteråt. Så här, fan Thomas, nu måste jag hem och kasta alla mina glas och köpa in nytt. Det här blir dyrt.
men inte bara använda champagneglas istället då?
Ja, men jag skulle faktiskt säga så här. Intressant att du säger det. Det är oftast det folk gör är att de serverar champagne alldeles för smala glas. Jag skulle säga att champagne är nästan det... Om jag skulle servera champagne så skulle jag nästan hellre vilja servera i typ ett sånt här Rieslingglas som är lite bredare än vad ett sånt här litet flut som man kallar det.
Jag känner mig besudlad.
Ja. Men om vi då provar igen då. Nu har vi provat Riesling i det rätta glaset, i fel glas, och så provar vi det som
i tredje glas,
i rätt glas igen.
Seriöst, det är som ett annat vin.
Ja, och då kan jag säga så här. Är du ute på krogen eller typ hemma och så får du Riesling i det här rätta glaset, kommer du säga, gud vad gott, gud vad trevligt. Det här skulle jag kunna tänka mig att ta ett glas till av. Men hade du fått Rieslingen serverat i fel glas, då hade du förmodligen sagt, surt.
Chung, varför häller du upp det i fel glas?
Igen.
Han ska testa en gång till.
To confirm.
Jag märker ingen skillnad.
Ja, men du är täppt i näsan.
Jag är alltid täppt i näsan.
Du märker, det är två olika viner, är det samma. Det är som att den ena vinet är fel glas, det är som att den är förstörd.
Alltså jag tycker det smakar samma.
Ja. Seriöst?
För mig gör det.
Jag ska testa en gång till.
Okej, okay, Thomas.
Vi gör så här. Jag häller över hälften till...
Nej, men alltså, jag tycker så här. Och det är när jag håller... När jag brukar hålla vinprovningar...
Nej, det är skillnad.
Och allting. Och då brukar
det luktar mer från denna.
Så brukar jag ofta säga så här. När det gäller vin och allt när det gäller smaker och sånt där. Det är därför oftast när jag kör vinprovningar så brukar jag kanske inte... Det beror ju på lite vad det är för... kunder eller gäster man har som man håller det för. Men om vi tar gemene man, att man inte ska nörda in sig så mycket. Och bara för att jag tycker om ett vin så betyder det inte att du kommer tycka om samma vin. Alla har ju olika smaker och olika sensationer, så det finns inget rätt eller fel, utan i slutändan så är det ju vad du själv tycker. Precis. Och hur vad du utvecklar din egen smak.
Ja. Fast Chang har fel.
Well,
in that fallet,
the wider glass, it does meet much more of the mouth.
Jag skulle säga att vinet känns lite sötare i detta glaset.
I vilket?
I det smala.
I det smala.
Ja.
Och i denna så är den lite pyttelite skarpare.
Mm. Du får en helt annan skarpare ton och syran kommer fram till en högre grad.
Shit.
Ja, det är
ibland, ibland när jag ska dricka rödtjut så där och smånalla i köket när man håller på.
Mm.
Så kan ju tungt på sidorna, de korvar ihop så är det jättesurt. Det blir helt hela munnen.
Det är för att du köper såna här luffiga IKEA-glas. Du ska köpa, vad heter de?
Riedelglas.
Riedelglas,
ja. Nej, men alltså... Det är ju så att självklart...
Det hugger liksom i sidan på tungan som att man blir helt...
Ja, och det är inte bra.
Fast kan det inte ha med glaset att göra lika mycket som den här vinen du köper i en plasttunna?
Jag kan ju säga så här att normalt sett så är det ju så att självklart så går ju att dricka vin i alla möjliga olika sorters glas och allting. Och det är väl varken rätt eller fel, eller man ska säga så här att det som... Jag vill poängtera med den här är ju att det visar ju att när du häller och smakar den här Rieslingen i rätt glas så får du exakt som den här vinmakaren. Där han har då framställt det här vinet som kanske då har gått i 15-20 generationer. De har tillverkat vin i 500 år.
Alltså also to show respect.
Ja, och det lite jag gillar så här, det. Ja, och då är det ju typ att det här är vad den här vinmakaren och den traditionen och historien som har gått från arv till arv, det de vill att folk ska få uppleva. Och då ger det, som jag sa där, med att glaset gör inte vinet bättre, men det gör det rättvisa. Det visar det på det sättet som vinmakaren vill att du ska få uppleva det.
You know, imagining Ashkan right now, from now on, when he goes to parties, he's like, I brought my own glass.
Men jag kommer vara den här ni vet sådana här jobbiga jävlar som när de ska prata om mat, så uttalar de namnet på maten med rätt uttal från det land. Typ så här, men jag ska göra en sallad med lite mozzarella i, och sen ska
mozzarella.
Jag äta lite tapas, och sen ska sen är det bra med lite sushi efteråt. Jag kommer bli den fast med glas. Jag kommer gå och irritera mig på alla som har skitglas.
You'll not be invited to parties.
Jag kommer ta med mig egen.
Alltså,
jag har min egen party.
Jag vill bara dubbelkolla en sak. När man ska dricka tre apor, visst ska det vara plastglas från Dollar Store?
Kaffemuggen,
ja. Bara så att man gör det rätt nu, tänker jag.
Men ska vi testa nästa då?
Ja, men nu ska jag öppna nästa.
Fast jag har kvar. Här måste vi dricka en skål allihopa.
Ja, skål.
Ska vi dricka allt?
Ja. Nej, det är klart, man behöver inte, men gör det.
Ja.
Okej.
Jag skulle behöva hälla ut det någonstans för...
Men häll ut det i vattenglas där.
Thomas, I have a question.
Mm?
There is... I don't know if it's a myth or not, but people say you should not mix drinks. Like to drink like beer, whiskey and wine, for example, because you will feel worse the next day. Is this true or is this just like bullshit?
För mig stämmer det.
För mig också.
We're talking to the expert now.
Jag skulle säga så här, ja och nej.
Okay.
Bra svar.
Och det är verkligen från person till person.
You're a bit sensitive also when it comes to food and things like that, right?
Sak jag måste fråga. Så att, som sommelier så har du koll på all form av dryck, kaffe, te, allt vad det kan vara. Jag har ju nördat in mig väldigt, väldigt mycket på juicer.
Mm.
Och vilken skulle du säga är den bästa juicen i Sverige?
Oj.
Här kommer han
inte rätt.
Jag har en ranglista vilka
ja, men dra din lista chans så okay. Kan Thomas
absolut top notch klass. Det är Brämhults färskpressade juice. Den har väldigt kort hållbarhetstid. Det är inga konserveringsmedel. Naturligt så det är inget tillsatt socker utan du använder det sockret som finns i frukter och bär när du färskpressar och smakerna ändras ju efter åren för att allt är färskpressat. Så den är väldigt... På andra plats, om vi ska ta kartongförpackningar, då är det Del Monte.
Nej, det är ju skitjuice.
Det är ju inte färskpressad.
Nej, men om jag säger att om vi ska ta kartong... Inget i kartongförpackning är färskpressad.
Nej, men det finns ju Tropicana också.
Ja, Tropicana.
Nej, den är sämre. Den håller sämre i klass.
Det kostar 40 kronor liten. Mm. Inte
Del Monte skulle jag säga är bättre skit. Du har mycket mer av de här fruktsockret i den och du har mer syrlighet i den. Del Monte. Jag vet inte om du har någonsin slagit dig vilka... Alltså, sämsta är ju Glockengold.
Jag kan hålla med dig i många avseenden om Brämhults. Jag tycker de håller väldigt hög. Men jag tycker också så här att man ska inte underskatta när det finns tillgång, speciellt beroende på vilken årstid det är, så kan du ju köpa färsk frukt och pressa den själv. Eller göra den själv. I mixer och allting. Och det ska man ju inte underskatta heller. Grejen är som jag märkte och fick lära mig väldigt mycket när jag då bodde i Brasilien och allting. Det är ju ofta så, och det gäller ju även likadant när det gäller inte bara frukt utan grönsaker. Så brukar man ju ofta säga att den sista veckan eller två innan frukten eller grönsaken blir perfekt att plocka. Det är då den får 70% av sin smak. Och det är därför ofta när folk åker ner till Grekland eller Spanien och bara, gud vad tomaterna smakar så mycket bättre än vad de gör i Sverige. Men det är ju ofta så att när tomaterna då ska transporteras upp till Sverige så är de tvungna att plocka dem långt innan de är helt klara. Vilket då gör att när du väl har plockat dem, då slutar ju själva processen. Vilket då gör att då förlorar ju väldigt mycket smak. Och det är ju det, jag menar, som sagt, i Brasilien...
Why do they pick them up before they are...
Annars kommer de ruttna.
De är ruttna under transportvägen.
Ja, och det är det som är så tråkigt också. Med mycket så här, att folk har ju så här fördomar när frukt ska se ut på ett visst sätt och vara en viss storlek och annars så vill inte folk köpa det. Om vi tar avokado till exempel. Här i Sverige så har man avokado. De ser ut som väldigt små, svarta, lite halvskrynkliga och allting. Och om vi tar Brasilien som ett exempel så är ju avokadorna lika stora som en honungsmelon.
Ja,
och helt gröna och släta. Och då är det så här, jag kommer ihåg jag pratade med en inköpare för många år sedan på ICA. Inom grönsaksdelen. Och då sa han, men de är ju så mycket goda de här stora, fina, smöriga. Och smöriga och allting. Och då sa han så här, ja, varför tar ni inte in det här istället? Och då sa han, nej, för att när väl avokadon kom hit i Sverige och lanserades så var den här lilla. Och alla recepten, alla typ Tore Wretman, det var vet, en halv avokado med lite räkor och allting. Det var den här portionsstorleken. Och folk vande sig det. Så att när de då, om vi skulle lansera den här stora kommer folk säga, nej men det funkar ju inte, recepten funkar ju inte till den här stora. Det blir ju typ hälften av avokadon blir ju över. ska jag slänga det och då, eller liknande. Och det är det som lite är också. Jag menar,
kan man inte lansera det som brasiliansk avokado eller stor avokado? Att man ger det ett annat namn än den som vi ser som så.
Stor receptsavokado.
Or maybe by spoon. But one of the things, like speaking of ripe fruits, I love mango. And mango in Egypt is like super delicious. It's very juicy, very sweet. Then when I came to Europe, like we're going to eat mango and they served the mango. It was like, what is this? It was hard as fuck, not sweet at all. So it was unrecognizable. And the thing is, these people, they thought this is what mango tastes like.
Yeah.
Du ska köpa mango.
Pakistans mango ska du köpa det är det i sina mellanösterbutiker.
Ska vi testa nästa? Yes.
Shit, I already got tipsy from one glass.
Va?
Men du drack upp allt.
Well, what did you do with yours?
Där.
Aha. Mustafa kommer bli full om han dricker hela.
Alltså speciellt vitt vin. Jag vet inte vad det är.
Du det har asiatiskt påbrå.
Vad ska jag äta då, Tarskan?
Du låter som någon som håller på med tarotkort. Det här kortet, när jag får det här kortet, min aura blir lite negativ.
Nej, men hallå, på riktigt, vitt vin, det går rakt upp i huvudet.
Nej,
det
är inte whisky.
Same
nej, det är annorlunda.
Whisky då?
It's too much right brain, this guy.
Champagne, samma sak.
Alltså, det går full... rakt upp i huvudet.
Rakt upp i huvudet.
4 miljarder år av biokemi, bara fuck this shit. Nu kommer champagne.
Jag kan säga att en av de roliga grejerna just med champagne, som är ju, kan man säga, Frankrikes stolthet i många avseenden. De är ju väldigt noga här med vin och allt möjligt. Men just det som gör själva champagne-metoden som gör att det blir kolsyrat, det är den här andra fermentationen. Och den själva processen uppfanns av en engelsman på 1665 ungefär. Så att det, när vi brukar ibland ha så här sommelierträffar och allt möjligt, och det är folk, sommelier från hela världen, och vi käkar middag och dricker vin och allt möjligt, då brukar alltid, efter några vin, så brukar alltid engelsmännen köra den för alla fransmännen, så brukar franska sommelierna gå hem, för då blir de sura.
So it's a British invention?
Yes.
Okay. But actually, can you name some interesting local drinks across the world?
Att ta hela världen.
some. Couple of them.
Jag kan säga så här.
Kan vi smaka så länge?
Ja, nu provar vi. Det här är alltså ett Chardonnay från Bourgogne i Frankrike. Från Macon.
Och Macron?
Macon. Aha. M-A-C-O-N.
Aha. Den var god, den var lite torr.
Och
den
det här är då ekfatslagrad.
Ja, den är lite gula, röda.
Ja, du ser att det är en lite gyllengul färg.
Ja.
Och jag brukar ofta säga så här. Det finns många. Just Chardonnay är ju en av, kan man säga, världens mest producerade druva. Produceras i alla möjliga olika länder. Och är också en väldigt polariserande druva.
Politiskt?
Nej, för att det är ju så att många gillar inte det här ekfatslagringen. Men jag ska berätta lite mer om det. Men vi provar
det. Ja, jag gillar också den här.
Ja, den var god. Den var lite juicig.
Men I liked it even more than the other one.
Och du får den här smörigheten.
Ja, just det.
Mm. Lite, nästan så här, lite karamell. Jag brukar ibland, beroende på vad det är.
That's a good one.
Nu är det här en väldigt klassisk fransk Chardonnay. Och då... Men om vi går till ibland nya världen, beroende på vad det är, Kalifornien liknande, så kan du få nästan ännu mer karamelltoner. Ja. Nästan så här lite, om du tänker Werther's original, lite butterscotch.
Oh, det här var jättebra.
Men ligger inte den i fel glas nu? För nu är det här stora kupolglaset.
Ja, men det är rätt glas.
Aha.
För nu vill man verkligen öppna upp munnen så att du verkligen får in hela vinet i munnen.
Now we'll have to go to parties with two glasses, Ashka.
Och grejen är, när jag brukar ofta säga, för att många som då inte gillar Chardonnay, ofta så gillar de inte just att det är ekfatslagrat. Jag brukar ofta säga så här: de som inte gillar Chardonnay,
kan det åt helvete?
Nej, nej, utan jag skulle säga så här: det är bara för att de aldrig druckit Chardonnay i rätt glas.
Mm-hmm.
För att det kommer ni märka sen när vi häller över i fel glas. Okay. Vilken enorm skillnad det blir.
What's the alcohol percentage of this one?
Jag tror det är ungefär 13%.
87% halal.
En fråga till. En fråga bara. Det här med att det är lite smörigt. Mm. Var kommer det ifrån?
Det är ju från ekfaten.
Ekfaten.
Mm. Men nu har vi provat det i rätt glas. Mm. Och nu häller vi över då chardonnayen i risinglaset.
Jag tänkte ställa en fråga under tiden med jäsning på naturlig väg. Det kan väl max bli 14%, va? Sen dör väl gästen, eller har jag fel?
Ja och nej. Det finns vissa där man kan lagra och få högre.
Ja, men naturlig jäst brukar vara...
Ja, oftast.
Nu ska vi se.
Nu försvann ju den där smöriga smaken.
Doften är kvar tycker jag, i smala.
Mm. Alltså nu vart det mycket syra.
Ja,
mm.
Mycket syra.
Ja, men du känner, du får inte den här krämigheten. Eller runda, fina, smöriga smaken i det här smala glaset. Oh.
Jag ser på Chang att han inte känner någon skillnad alls.
Jag tyckte det smakade bra det här.
Nej, jag orkar inte. Känner du inte hur den här lena, smöriga... Det är borta, nu är det bara syra. Det är som att
nu tycker jag att den har både smörighet och syra.
Nej, okej, okay, I have actually a theory. I think Chang has something wrong with his taste buds.
Men jag tycker att nu
matchar
den min snus väldigt bra. Det blir en fin balans där mellan en eldig portion och...
Nej, men Thomas lyssnar inte på honom.
Nej, men alltså, grejen är så här. Jag kan förstå helt och hållet vad han säger och sådär. Men jag tycker ofta så att är man ute, man beställer ju ett vin för att man vill få ut någonting.
Right. Och man vill bli full.
Ja, vissa kanske tycker det. Men jag tycker så här att, och då känns det som att om man då serverar ett vin som då man är kanske man vill ha. Jag beställer kanske in en då Chardonnay från Macon. För att jag vill ha den här smörigheten, fylligheten och allting. Då känns det ju som att om man då lägger en hel del pengar på att köpa sånt vin och så häller man upp det i ett fel glas.
Nej, jag håller med.
Och där man då förlorar hela, då hade jag kunnat lika väl beställa en Riesling.
Mm. But I feel the difference with this one way more than the other one.
Mellan glasen menar.
Ja. This one is, the difference is like very clear.
Är det fel att tycka om att bli lite salongs samtidigt som man smakar på...
Hur menar du då?
Nej, men så här, skulle så här,
som vi är nu.
Ja, men skulle sommelierbranschen se ner på folk som gillar smaken av vin men inte har något emot om att bli lite salongs samtidigt?
Salongsbrusar.
Salongsbrusar.
Ja, nej.
Det lider väl hela branschen?
Jag menar, det är... självklart så kommer ju alkohol alltid påverka dina sinnen och liknande. Det är ju så att jag tycker inte fel att njuta av ett bra vin och sen att en av konsekvenserna kanske är att man blir då lite salong. Mm. Det är väl inte helt fel i sig. Det är ju, allt är ju proportion så att säga. Så att så länge man kan styra över och ha bra koll över det så tycker jag det är inte helt fel med det. Så att jag menar, det är ju likadant som om man ska äta god mat. Är det fel att bli mätt eller överfull? Av maten.
Inte ibland.
Nej, utan jag tycker kanske det var en dålig jämförelse.
Nej, jag tycker den var utmärkt.
Men jag tycker ändå så här,
jag fick en helt annan tanke i huvudet. Man brukar ju säga att man ska njuta av kvinnor och vin.
Mm.
Och då tänkte jag att man brukar matcha vin med olika sorters mat. Ska du äta fisk ska det vara vitt vin och rött vin till kött och sådär. Men kan man inte göra en matchning vilket vin till vilken sorts kvinna? Det finns säkert någon som har tänkt på det. Dejtar du en brunett, ja men då är det den här vinet. Är hon rödhårig, ja men då ska vi ha den här. Och så det hade varit en rätt kul vinguide, tänkte jag.
Hanif, should we be worried?
Vadå då?
Like, you are very excited about the alcohol. As soon as the alcohol is dropped in the glass. it disappears in 1 minute.
Thomas, jag har en fråga till. Angående...
jag
nej, men jag har en seriös fråga. När vi kommer in på röda viner.
Alltså, the next one.
Vi iranier, jag vet inte om vi är särskilt kända för någonting som har med rött vin att göra, men Shirazvinen. Har det någon historia och koppling just till Iran och just till Shiraz?
Det vet vi ju, Ashkan. Ja. Vill du dra en story?
Nej, tror jag frågar, expert. Vi har en expert här som är expert på viner.
Nej, alltså i grund och botten är det ju så att du har ju då, kan man säga, Syrah-druvan som är, har ju sitt ursprung i, kan man säga, Frankrike, i Rhondalen främst. Och sen är det ju så att sen har ju de flesta druvorna kommer ju från, kan man säga, det vi pratade om förut, den gamla världen, alltså Europa. Och sen har ju de då transporterats och planterats i nya världen, allt ifrån Kalifornien till Sydafrika till andra länder. Och då har det ju oftast varit så att när man har tagit de här druvorna, så när de har planterat det, för att en druva kommer ju alltid bli påverkad av klimatet, jordmånen och liknande. Och sen har det varit ibland kloner där man har kanske förfinat för att det ska kunna hålla bättre och allting. Det är därför oftast man brukar säga att Shiraz är ju, kan man säga, den nya världens Shiraz. Sen finns det ju, alltså när det gäller vin och allting, det är vissa som säger att de har hittat och allting från Iran, men ja.
Det finns, men den heter ju Shiraz och jag är ju född i Shiraz.
Ja.
Så jag tänkte det måste finnas någon koppling där. Ashkan, vad säger du?
Nej, men staden heter ju onekligen Shiraz.
Ja.
Och Iran har haft vin.
Ja, som man har förvarat i kruk eller krukliknande grejer, va?
I typ amforas liknande eller?
Ja.
Ja. Nej, men alltså det är mycket möjligt. Alltså, jag...
Om du är klar, Hanne, så kan vi testa.
Ni bör drink.
Ja, jag ska dricka. Tack, ja. Tack, Omar. Ja, men jag tycker det var god. Smörigt.
Det är gott.
Jag är sugen på lite rött.
Ja. Du dricker ju någonting så.
Jo, men rött dricker jag.
Nu ska vi prova då Zinfandel från Kalifornien.
Zinfandel har väl också ett annat namn i Italien, va?
Mm.
Har du läst på innan?
Jag var tillsammans med en tjej som var väldigt intresserad av just viner och rött vin och just italienskt vin.
Heter hon Zinfandel?
Nej, men vad fan heter de i Italien?
Primitivo.
Primitivo, ja, exakt. Mm.
Det här är då en Zinfandel, Old Vine Zinfandel från Kalifornien, Girard.
Det här var stark. Jag tror att
nu ska säga, det här gör att jag kommer bli bakfull om jag ska blanda, men let's go.
Jag tror att det här är rätt glas.
Oh shit.
Jag funderade på en sak. Det fanns en hemsida innan som hette apk.se, tror jag det var. Det står för alkohol per krona.
Mm.
Då hade någon datornörd gått igenom hela Systembolagets sortiment, tittat på volymprocenten på varje grej samt priset och räknat ut vilken är billigaste fyllan.
Mm.
Så den här studentsida, ja, du förstår poängen, va?
Ja.
Per krona, hur mycket alkohol får du per krona? Ja, det kommer jag ihåg att man följde slaviskt när man skulle...
Det känns som om du förolämpar Thomas nu. Jag ser att du ser lite skeptisk.
Nej, men det slog mig att enda gången jag suttit och läst på om någonting på alkohol, på Systembolagets sortiment, det var när man var student och skulle bli så full som möjligt. Och varför får vi ut bäst bang for the buck?
Ja, man har ju ont om pengar.
Ja. Nej, men det är ju självklart. Jag menar, jag kan förstå också... i viss mån, men även om jag kanske inte håller med. Och där tror jag också att det skiljer sig väldigt mycket om man tittar på den, kan man säga, nordeuropeiska kulturen när det gäller alkohol, till skillnad från den södra europeiska alkoholkulturen och allting. Och där tycker jag lite som att jag tror att om vi tar kanske i södra Europa, där ser man typ att det här är med vin, att det är ett komplement till måltiden för att lyfta upp hela själva måltiden, inte för att man ska bli full. Och det är inte tabuaktigt på annat sätt, för att det känns som att det känns lite mer naturligt att kanske redan från tidig ålder att kanske på en söndagsmiddag att man får lära sig lite om att få kanske provsmutta. Så då blir det inte det här tabu att det är förbjudet och då blir det att, då blir det inte den här hetsen att typ dricka sig full.
När ska man börja ge barnen alkohol? Från vilken ålder?
Ja, nu kan jag hamna väldigt mycket i trubbel här.
I heard 6 months.
Ja, men... Nej, alltså Ja, jag vet inte. Det finns väl ingen ålder. Det, jag tror att det är upp till var.
Det finns ingen ålder. Thomas Olsson, värdshuset i Marifé.
Men Thomas.
Ja, nej, men alltså jag tycker...
Age is just a social construction.
Ja, nej, men jag tycker så här. Jag tycker att, om vi tar vin som ett exempel, att man då kanske förklarar till varför man dricker vin och kanske att man ser det som ett komplement. Inte för alkoholen, utan för smaken. Nu är det ju så att nu har vi ju Zinfandel, och där tycker jag att nu har jag hällt upp det i kanske det inte det idealiska glaset. Jag kunde inte konka med allt för många glas här, så att nu har jag hällt upp det i risinglaset, men jag tänker vi testar det från början. Vad tycker ni spontant?
Doften är helt brutal.
Ja,
jättemycket.
Jag har aldrig doftat vin eller rödvin så här.
Men Zinfandel har alltid en väldigt speciell doft, stark doft.
Ja, men jag har aldrig hällt upp det i sån här smalare glas. Jag har tänkt så här, rödvin, stor jävla kupol.
Jag tyckte det var gott.
Mm. Den här passar really bra att bara dricka och sen äta till maten, till kötträtt.
Ja.
Typ lamm också.
Ja, väldigt mycket. Alltså Zinfandel har ju väldigt mycket mörka bär, ja. Och sen... Det här har ju en väldigt stark karaktär. Mm. Det är ju ett fantastiskt trevligt vin.
Verkligen.
Skål.
Skål,
verkligen.
Ska vi testa i fel glas, eller?
Ska vi testa i det stora glaset?
Mm, det kan vi göra, bara för att se lite skillnader.
Oh, jag ska akta en sån att jag får rött vin på min vita t-shirt. Det är en klassiker. Plötsligt så luktar det inte lika mycket nu.
Nej.
Nej, det smakar konstigt. Det är som att det går...
Det vart blaskigt.
Ja, det går rakt
men
ner.
Men eftersmaken liksom. Vart ja. Mycket starkare.
Ja.
Eller?
Det här är svårt för den här.
Mm. Men jag tycker alltså i det smalare glaset så får du en helt annan fruktighet, en druvkoncentration som är angenäm. För oftast som du var inne förut och nämnde det här med att rött vin ska vara en stor bred kupa.
Mm.
Och det är inte alltid nödvändigtvis att det
nej,
är rätt.
Nu märker man att det här har varit mycket bättre, lite mer smalare.
Mm.
Ja, nice.
Aha.
Det här var jättegott.
Skål.
Skål.
Nostrovje. Vilken var det sista vinet vi har här? Det är också ett rött vin.
Ja, det sista rödvinet.
Jop.
Och då flyttar vi tillbaka till Europa och faktiskt till Sicilien.
Aha.
Och det som jag tänkte att vi ska bjuda på nu är ett vin från typ Etna. På Sicilien.
Vulkanen.
Ja. Och det är någonting, ett vin som börjar komma och blivit väldigt, väldigt populärt den senaste tiden.
Ska det vara i det smala glaset eller breda?
Jag tror vi börjar med det breda.
Vad heter den? Vad var det för någon?
Just den här är Benanti.
Okay. Och alla de här vinerna går att köpa på systemet, eller?
Oh ja! Jag var faktiskt... det är stängt nu, men jag faktiskt köpte alla de här vinerna i eftermiddags och jag kan faktiskt slå ett lite slag för Systembolaget på PK-huset. Om man gillar vin och befinner sig i Stockholm, då ska man verkligen ta sig till PK-huset, Systembolaget. Det har det största sortimentet och personalen där är outstanding när det gäller komma rekommendationer.
En sak jag har tänkt på just Systembolaget är att det är så jävla trevlig personal. Har ni tänkt på det? De är skittrevliga och framförallt på fredag eftermiddagar. Alla är stressade, men de är skittrevliga.
Ja, men de har ju druckit lite innan. Va?
Vad hände nu?
Det var inte min.
Nej, det där smakade inte nice.
Nej.
Jag ska faktiskt berätta varför.
Aha.
Och det är lite roligt att det ändå händer.
Den doftar klor och typ
Det här vinet har en defekt.
Aha, visste du det?
Jag märkte det nu.
Okej.
Den är sur.
Ja, och den har nästan... Och du känner på doften.
Ja, jag kände
att det.
Ja, jag kände att jag tänkte
du känner kork.
Jag tänkte först att det här var en budgetvin.
Ja, nej, men det här är inget, alltså det här tror jag vinet ligger på ungefär 200-300 spänn.
Oj.
På Systembolaget, så det är inget dussinvin. Men det här har en defekt.
Ja. Mm-hmm. Men hur
du känner direkt på doften.
Ja, jag tänkte direkt att
det är ganska markant.
Ja, det är det.
Är det här korkat vin?
Ja. Det man brukar säga.
Så det är en av de 5%?
Ja.
Men alltså, hur
och då kan du tänka dig så här, som du då säger, att det här är ju egentligen ett vin som egentligen skulle kunna åldras i typ 10 år.
Mm.
Nu öppnar det, alltså den går ju bra att dricka redan nu, men skulle förmodligen bli bättre om 10 år. Nu kommer ju det här vinet, som det här är defekt, kommer ju aldrig bli bättre. Det är inte så att defekten försvinner av åldring. Men då när jag öppnar det här vinet, kan du inte tänka det som vi pratade om lite förut, det här med att, ja men nu sitter vi här, vi öppnar den här flaskan vinen och det är odrickbart. Hur kul är det?
Mm.
Det var inte alls roligt.
Kan man inte sätta en tvättklämma på näsan och bara välja i sig det?
Förelämpande Thomas. Jag tänker, hur trovärdigt är det?
Men att jag kan faktiskt säga så här. Det finns ju faktiskt en fördel just också när vi, om vi då ska spinna tillbaka lite det här med Systembolaget. Det är att det här är ju en väldigt klar defekt. Så att det man kan göra är ju att, och det har man ju rätt, och det är inte alla som kanske utnyttjar det.
Mm.
Det är att nu tar jag den här flaskan, stoppar i korken och så går jag tillbaka till Systembolaget imorgon med kvittot och så får jag tillbaka pengarna.
Mm.
Det, men om det är några, inte många som gör det.
Nej.
Men är det trovärdigt när vi med utländsk bakgrund gör det?
Det beror på hur mycket som är kvar i flaskan. Det beror på hur mycket kvar i flaskan.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.